hjärtan inför dig, Herre. Ta emot av dig och av din kärlek i den här stunden. Amen. Hörni, fantastiskt, vilken gudstjänst, vilken fest, verkligen idag. Tusen tack för att jag har fått förtroende igen att komma hit och predika. Faktum är att då Anders frågade om jag kunde komma den här dagen, så visste jag genast att den här dagen kan jag komma. För det här är fars dag och jag hör säkert till minoriteten här. Det kanske finns någon annan förutom jag här som faktiskt inte har haft en enda far att fira idag. Min pappa är död och min svärfar likaså, morfar och farfar och allihopa. Och min man, eller vi har inte heller några barn. Så på det sättet passar det en dag som många andra kanske helst vill vara lediga och inte stå och predika. Jag vill också från min sida framföra ett stort grattis till alla fantastiska pappor och till alla andra fadersfigurer, både de som så här rent mänskligt sett får fungera som fadersfigurer och de som andligen får vanliga fäder. Men eftersom jag faktiskt tycker att vi är lite dåliga i kyrkan överlag på att lyfta svåra saker många gånger, kanske speciellt härifrån talarstolen, så vill jag också säga att jag tänker på dig idag, om du finns här som inte längre har någon pappa att fira och som upplever att den här dagen är tung. Kanske det är din far som inte längre finns här på jorden. Kanske är det dina barns far. Eller kanske det till och med så att barnen som du har varit pappa åt eller är far åt inte längre finns hos dig. Och alldeles speciellt tänker jag också idag på dig som aldrig har fått vara med om den här underbara grejen att bli pappa, fastän du kanske har längtat efter det och bett om det. Och jag hoppas att den här dagen inte ska göra för ont. Jag hoppas att den här gemenskapen i församlingen faktiskt kan omfamna dig och lyfta dig just i den här stunden, just idag då du behöver det som mest. Och jag vill säga att jag säger inte här nu som en kliché, utan jag säger det för att jag vet hur det är att inte ha en pappa att fira. Och jag vet också hur det är att inte vara förälder. Så mina varmaste tankar till er. Och jag hoppas ändå att min predikan kan få vara till uppmuntran och inte bli ännu en sten på börda. Lite så här originell rubrik en dag som denna. Gud vår far. Så för att sådär helt osökt så kommer man ju ändå en dag som den här och tänka på Gud som vår far. Och kanske finns du här också, jag helgarderar mig nu, men som aldrig har haft en riktigt god relation med din jordiska pappa, jag vet inte. Som kanske därför just kan tycka att det här med Gud som en far, att det inte är så riktigt lätt att ta till sig. Men vi ska göra något slags trävande försök i alla fall. I Johannes 1 och verserna 12 och 13 så står det så här: men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Honom här, det är ju Jesus. Och de som tog emot Jesus, som har Jesus i hjärta, de är Guds barn. Så Gud, han är vår far. Så och hur god och bra pappa vi än har haft här på jorden, så är Gud faktiskt en ännu större, mer fantastisk, mer rättvis och mer kärleksfull far än någon som vi har kunnat träffa här på jorden. Och vi ska faktiskt se på en riktigt välbekant berättelse, nämligen liknelsen om den förlorade sonen. Och den har ni ju, många av er, både läst och hört många gånger tidigare. Men jag tycker den är så fascinerande, för att där kan vi verkligen få en bild av hurdan Gud är som far. Och hur vi kan förhålla oss till honom som hans barn. Så vi läser från Lukas 15 och verserna 11-32. Ganska lång text på flera slides här. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och här finns ju väldigt många saker man skulle kunna ta upp. Men det där som jag sa om att vår himmelske far, Gud, han är så mycket mer än någon jordisk pappa. Det tycker jag kommer fram så bra i den här texten. Och man ser ju det speciellt i hur pappan möter den förlorade sonen som kommer hem. Inte en enda fråga ställer han om vad sonen har varit, vad han har gjort, varför han har så smutsiga kläder, hur han har kunnat göra av med alla pengar. Inte en enda förebråelse. Han vet redan allting. Men man ser det också i hur han bemöter brodern som har varit hemma hela tiden. Som om det skulle vara den världens mest självklara sak. Förklarar han åt den äldre brodern att allt mitt är ditt. Allt det här som din yngre bror nu får ta del av. Men som han har varit borta från så länge. Allt det har alltid funnits här för dig. Och jag får det här intrycket av den här äldre brodern att han har levt nära sin far på ett sätt. Men ändå inte. Han har bott där i pappans hus. Men ändå inte fattat hur stor pappans kärlek är. Att han faktiskt älskar för sin egen skull. Och inte för det som han gör. För det han lyfter fram då han surar här, då han pratar med pappan. Så då börjar han dra fram allt det här som han har gjort. Och så jämför han det med vad brodern har gjort eller inte gjort. Och det är klart, skulle deras gärningar vara måttstocken, det är vad de har gjort, det är vad de har åstadkommit, skulle det vara liksom måttstocken för hur älskade de är, vad de är värda i pappans ögon, så då skulle ju den äldre brodern såklart vinna med hästlängder. Men nu är det ju så här. I Guds rike och hans familj, det är ingen tävling. Vi kan inte tävla om faderns kärlek. Så fort vi tar emot Jesus så blir vi Guds barn. Och då finns den där obegränsade kärleken där för oss. Så fort vi själva väljer att finnas i Guds närhet. Vi kan såklart, som den yngre sonen, bestämma oss för att gå hemifrån. Ta med oss det vi har fått hemma hos fadern. Det vi anser vi har rätt till. Och så går vi iväg för att leva vårt liv på egen hand. Och Gud, han kommer inte att hindra oss eller tvinga sig på oss. Gud vill att vi själva ska välja att bo hos honom, att bo i hans hus. Jag tror ingen av de här bröderna hade förstått hur stor pappans kärlek var då den yngre av dem gick hemifrån. Båda trodde på något sätt att de gick miste om någonting, att det fanns någonting mer att hämta och att de själva måste se till att göra någonting åt den här saken. Den yngre brodern, han kom ju till besinning så småningom. Då han levde sitt liv borta från faderns omsorg och allt det han hade haft hemma hos sin pappa. Så insåg ju han att det skulle ha varit bättre om han återvände hem. Men fast han insåg det så förstod han fortfarande inte hur stor pappans kärlek var. Han tänkte så här att möjligen kan jag få komma tillbaks hem. Men han insåg ju att han hade syndat. Och tänkte sig så här att nu kommer jag vara tvungen att sona mina synder. Resten av mitt liv kanske. Han insåg att till och med det. Att vara tvungen att avstå sina rättigheter som son. Men att ändå få vara i pappans närhet. Det var mera värt än att leva helt utan kontakt med pappan. Och på något sätt tänker jag att det var någonting liknande som den här äldre brodern levde i. Han hade hamnat i något ekorrhjul där det viktiga för honom var allt det han gjorde för att blidka pappan. Allt han gjorde för att duga och räcka till. Så här har vi nu två söner. En som vet att han egentligen inte är värd pappans kärlek. För eftersom han själv har gått bort ifrån den. Och sen söker sig tillbaka först då inte han ser någon annan utväg. Och sen har vi den andra brodern. Som på något sätt också verkar tro att inte han är värd pappans kärlek. Om inte han presterar en massa saker. som tydligen försöker vinna pappans kärlek genom att göra allting rätt. Men trots att den här liknelsen heter den förlorade sonen, så handlar den inte om att någon av sönerna skulle ha varit förlorare och någon annan vinnare. Den ena sonen var förlorad, ja, då han var borta från sin far. Men då det kommer till pappans kärlek så var han ingen förlorare. Men det var inte den andra sonen heller. Pappans kärlek till honom var lika stor som till den yngre sonen. Inte på grund av allting han hade gjort, eller som han själv uttryckte, att han hade slavat för pappan och aldrig gått emot hans ord. Jag är säker på att pappan i berättelsen uppskattar att hans äldre son hade velat göra det som var rätt. Men jag tror ändå att han kände en sorg över att sonen uppfattade som att han hade varit pappans slav. Då det kommer till faderns kärlek, Guds kärlek till oss, så har den inte att göra med hur bra vi har varit på att göra rätt saker. Gud älskar oss oberoende. Så jag tänker att vår absolut största prioritet behöver vara att bestämma oss för att leva nära fadern. Leva nära Gud. Att lära oss att ta emot av hans kärlek utan att vi har förtjänat den. Bara vara i hans närhet. Umgås med honom. Då vi gör det så kommer vi att bli mer lika honom. Man blir som man umgås, säger man. Det finns ett annat uttryck som säger att äpple faller inte så långt från trädet. Precis som vi kan säga ibland hos barn. Kanske om vi möter någon här i kyrkan så kan vi nästan se på dem vems barn det är, fast vi inte riktigt vet det. Därför vi ser det på deras affekter, kanske på någonting som de säger, någonting som de gör. På kroppsspråket kan man säga det ibland. För att man tar efter den som man umgås med. Benjamin talar här om det här med förebilder. Och det naturliga är ju att ens föräldrar är ens förebilder. Och Gud som vår far är vår allra största förebild. Så det är inte det att gärningar på något sätt skulle vara oviktiga. Det är klart att det har stor betydelse. Vad vi gör och hur vi gör det. Men om motivet för våra gärningar är att vi vill blidka Gud, vi vill försöka få honom att tycka mer om oss än vad han gör, då är vi fel ute. För Guds kärlek, den kan inte vinnas. Det finns faktiskt ingenting du kan göra för att få Gud att älska dig mer. Och det här beror på att hans kärlek faktiskt redan är obegränsad. Du kan komma till Gud oberoende var du är i ditt liv, i din process, i ditt livskede. Om du upplever att du är den yngre brodern som är ute på vift och vaktar svin och inte ens får äta deras mat och du längtar hem. Eller om du är den äldre brodern som på ett sätt lever i Guds närhet men ändå inte. Som på något sätt har fastnat i det här att du måste prestera för att vara värdig Guds kärlek. Kom till Gud. Var med honom. Be till honom. Vila i att han älskar dig. Och församlingen är ju ett jättebra ställe att vara på. Då man vill komma nära Gud. Och sen då vi lever nära Gud, då kan vi börja bära frukt. Ett träd bär ju inte heller frukt på en gång liksom. Först måste ett frö sås kanske. Så måste den här plantan växa och vattnas och kanske beskäras till och med. Och sen kan den börja bära frukt. Så här är det med oss också. Det viktiga är att vi först blir Guds barn. Att vi lever nära honom. Att vi får ta emot av hans kärlek. Och sen kan den här frukten komma som en naturlig följd. Utan att vi pressar fram den på något sätt. I Johannes 15 och verserna 4-5 så står det så här. Det är Jesus som säger det. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så utan Jesus kan vi inte bära frukt för Guds rike. Låt oss allihopa vara i Guds närhet. Be till honom, läsa hans ord, lyssna på vad han säger till oss och sen gå ut och bära frukt. Inte för att vi har bestämt oss för det. Inte för att vinna Guds kärlek. Utan som en följd av hans kärlek till oss. Och jag skulle vilja för att på något sätt belysa det här. Hur stor Guds och Jesu kärlek är till oss. Så skulle jag vilja påminna om det som Jesus säger i sin överprästerliga förbön som vi kallar det. I Johannes 17. Där står det att Jesus ber för oss faktiskt. Hans kärlek för oss är så stor att han till och med ber för oss. Och jag tycker det är väldigt starkt och uppmuntrande själv att få förbön av andra människor. Och tänk då att till och med Jesus själv ber för oss. Till sist så har jag också ett citat som har kommit i min väg här på sociala medier på sistone som handlar om det här. Att Jesus ber för oss. Vi har det på engelska där på väggen. Jag ska försöka översätta fritt här. Det är en Robert Murray M. Chain som har sagt det. Han var en skotsk predikant. Född på 1800-talet om jag minns rätt. Och han sa så här. Om jag kunde höra Kristus be för mig i rummet intill, skulle jag inte vara rädd för ens en miljon fiender. Men det är distansen eller det här avståndet spelar ingen roll. Han ber för mig. Så vi får veta det. Även om inte vi hör att Jesus sitter i rummet bredvid och ber för oss, så får vi veta det. Eller kan vi vara trygga i det. Att han faktiskt ber för oss och för våra behov. Han lyfter oss inför sin fader i himlen och vår fader också för den delen. Och vi ska också ge tillfälle här idag till förbön. Jesus han är med och ber för dig, men här finns människor idag också som vill be för dig och för dina behov. Så